Ja, så det blir spännande. Jag har kallat den här predikan för räddningsväg. Och får se vad vi landar i. Jag vill dela mitt hjärta med dig, några tankar inför idag. Kanske jättestrukturerad eller inte. Jag säger som en predikant, John Brandström, idag. Han brukar säga så här, göteborgare var han. Han sa, jag predikar i mosaik, sa han. Om du plockar upp skärvorna så ser du en bild. Så jag hoppas att du får med dig någonting idag. Men jag vill börja med att läsa med dig, tillsammans med dig, från Matteus evangeliet, det 24 kapitlet. Och med början från vers 3. Matteus 24, vers 3. Och framåt. Och återigen, detta är Guds ord. Så låt oss läsa. Och det står så här. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade, säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst? Och den här tidsålderns slut. Var blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem, se till att ingen bedrar er, ty många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias, och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda, ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd, jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra, och många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst eller räddad. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sen ska slutet komma. Det där var väl inga uppmuntrande ord direkt, eller vad säger du? Det är ganska mycket elände, det talas om en mängd olika saker. Men så går vi till Lukas kapitel 21 och den 28:e versen. Och det är ett parallellställe här. Och då säger Jesus så här. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning eller eran räddning. Vi kan ju utan tvekan se på saker runt omkring som sker. Att, jag menar, det händer ju hur mycket grejer som helst just nu runt om i världen. Som man blir ju frågande, vart är det på väg? Vad händer? Vad liksom... Wow, kan man säga. Och det här är ju vad Bibeln kallar för tidstecken. Jag brukar sällan beröra det som man kallar för eskatologi, eller i den yttersta tiden. Därför att det är ganska komplicerat att läsa, och under olika tider och perioder har många predikanter pekat med hela handen och sagt, så här är det, så här är det. Och så har någon annan kommit och sagt, så här är det, och så här är det. Men grejen är att det finns en mängd olika tolkningar och stöd för olika tolkningar om exakt hur olika saker ska ske. Och därför brukar jag sällan tala om den yttersta tiden. Men det är ju så galet mycket som händer runt omkring oss just nu. Det är rekord i temperatur, varmaste året på över 30 år i år, sa man häromdagen. Det är naturkatastrofer med översvämningar, jordbävningar. Det var ju i Turkiet här för några månader sedan. Tiden går både fort och sakta. Tusentals människor dog. Igår var det en kraftig jordbävning i Afghanistan. Krig som tenderar att bli världskrig. Det är en otrolig spänning i hela världen med Rysslands invasion av Ukraina och hur man vänskapar sig med Nordkorea och Kina och hela västvärlden går ihop i ett annat block. Och det pyr lite här och var. Folk reser sig upp mot folk. Ni hörde här om bara i dagarna här om Nagorno-Karabach igen. Och ja, listan kan ju bli lång, eller hur? Och Israel attackeras på ett sätt som inte har setts på decennier. Och alla de här är tidstecken enligt Bibeln. Tecken på vad då för någonting? Jo, att Jesus kommer tillbaka. Jesus kommer tillbaka. Vi talar inte så mycket om det. Det har skrivits en del i dagen bland annat om att vi inte talar om Jesu återkomst. Men det den här boken talar om är att han kommer tillbaka. I Gamla testamentet finns det över 500 ställen som talar om Jesu återkomst. Och om i Nya testamentet så är var 25:e vers, någon som har räknat ut det här, inte jag, var 25:e vers talar om Jesu återkomst. Att han kommer tillbaka. Det kristna livet handlar ju egentligen inte om att vi lever, vi gör fel, vi syndar, vi blir förlåtna. Och sen är allting bra och sen dör vi och sen så vaknar vi upp i himlen någonstans där vi inte ens vet vart det är någonstans. Utan det kristna livet handlar om att Gud har skapat, eller historien att Gud har skapat den här världen. Världen går sönder. Han återlöser den här världen genom att dö och uppstå för varenda människa. Och när du och jag säger vårt ja till Jesus så är vi frälsta, vi är räddade i honom och en dag kommer Jesus tillbaka. Och han kommer, det kommer bli en ny jord och en ny himmel och Bibeln talar om en dubbel utgång. Bibeln talar om himmel och Bibeln talar om helvete. Bibeln talar om liv med Gud och liv utan Gud. Det är vad boken handlar om. Och Gud vill ju inte att någon ska förgås. Andra Petrus brev kapitel 3 och vers 9 säger så här. Andra Petrus 3:9. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Herren dröjer för att så många som möjligt ska få tid att omvända sig. Och samtidigt så liksom varnar och förvarnar Gud. Han ger tecken på tecken. Och i de orden som vi läste från Jesus i Matteus 24 så säger han: det här och det här och det här och det här kommer hända. Se, då är tiden nära. Då liksom födslovånden är. Och varken du eller jag kan säga att det datum eller den dagen eller då och då så är det slut liksom. Men han förvarnar på så många olika sätt. Och Gud uppmärksammar dig och mig på sin sons nära återkomst. Så det är naturtecken, saker som händer, och genom historien har Gud använt naturtecken för att tala om saker som skulle komma. Det finns många sådana i Gamla testamentet vi kan läsa om. Det talas om tecken i samhället. Jesus sa att laglöshet och omoral skulle öka. När Paulus skriver till Timoteus talar han om tre olika typer av kärlek som skulle karaktärisera den här tiden. Och det ena är kärleken till egot. Jag och mig själv, humanismen, kärleken till pengar, materialismen och kärleken till njutning, hedonismen. Och han pekar ut att kontentan av de här olika kärlekarna, så att säga, det är att ingenting betyder någonting. Det finns inget rätt och inget fel. Vi kan se tecken, andliga tecken, på kärleken som svalnar, kärlek till Gud och till ordet. Vi kan se tecken på falska profeter och lärare. Vi kan se tecken i världspolitiken, hur det jag precis beskrev, hur det är oroligt överallt. Och vi kan också se tecken kring staten Israel och landet Israel och Guds folk. En mängd olika tecken. Jesus talar om att se på livträdet när det börjar knoppa. Och det är en bild på hur Israel börjar få liv och växa igen. Och 1948 så fick man sin stat tillbaka. Och mycket av regionen har grönskat och blomstrat. Och det finns många ord kring detta. En del övertolkas, andra undertolkas. Jag tänker inte lyfta fram de sakerna nu. Jag tänkte bara nämna för dig att det finns så många olika tecken runt omkring oss som vi ser. Och vi kan förstå att Jesu återkomst är på gång. Och då är det ju frågan, hur tänker vi? Hur tänker du och jag? Det var den frågan som dök upp i mitt inre när jag sitter vid mitt köksbord och äter frukost och läser nyheterna. Och då är det en man som heter Craig, kan inte ens uttala hans efternamn, Groeschel eller något sånt där. Han är pastor i en stor församling i USA, Life Church. Bland annat är det den kyrkan som har gjort den här appen, YouVersion, som många av er använder. Och de har jättemycket material på deras hemsida, helt gratis. Studier och allt möjligt. Fantastisk församling som är så generösa. I vanliga fall ska man alltid betala för allting och liksom göra förtjänst på det man gör. Men de vill bara välsigna och sprida evangeliet. Han skrev en bok för några år sedan. Han har skrivit ett 20-tal böcker. Men en av hans böcker heter Kristna ateister. Vi tror på Gud men lever som om han inte finns. Jag har inte läst boken. Jag tänker att jag vill läsa den. Men han kommer fram till en smärtsam insikt. Trots att han själv trodde på Gud så levde han sitt liv och ledde en kyrka som om Gud inte fanns. Han insåg att han var en kristen ateist. Citat, ju mer jag tittade desto fler kristna ateister såg jag överallt, berättar han. Och vad menar han då? Jo, när du tror på Gud men inte på bön. När du tror på Gud men inte vill förlåta. När du tror på Gud men inte på att du kan förändras. När du tror på Gud men jagar efter lycka till varje pris. När du tror på Gud men tiger om din tro. När du tror på Gud men inte på hans brud, församlingen eller kyrkan. Och så utvecklar han på ett intressant och humoristiskt sätt i den här boken. Jag har bara läst recensioner om den än så länge. Är det någon som har läst den förresten? Någon där. Och min fråga till mig själv är, tror vi att världens frälsning är viktig? Tror vi att Jesus kommer tillbaka? Tror vi att Jesus kommer tillbaka? Jag ställer mig frågan. Och jag ställer frågan till dig. Bibeln säger att han gör det. Och om jag säger att jag tror på den här boken från början till slut, även på omslaget och index eller på så här, så tror jag väl att Jesus kommer tillbaka. Vi hade i onsdags öppen bibel. Vi satt här och samtalade under ledning av Urban. Och vi läser ifrån andra Korinthierbrevet, det femte kapitlet. Och där sitter vi och läser ifrån vers 11. Och samtalar och funderar. Det står så här i vers 11. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi att vinna människor. Och så samtalade vi. Vad menas det här? Vad fruktar vi Gud och på vilket sätt? Och vad gör vi och vad är det att vinna människor? Och så läser vi lite till, kommer fram till vers 14. Och där det står, ty Kristi kärlek driver oss. Eller ger oss inget val. Vad menas med det? Och så ordar vi kring det här. Vad är det viktigt? Tror vi på det här? Och det är ju frågor som utmanar, frågor som gör någonting med vårt inre. Jag tänkte idag när jag skulle dela mina tankar kring det här blir kanske inte en uppmuntranspredikan först och främst, utan det blir en utmaningspredikan. Och då så fick Inga Lill en bild sig tillskickad på, kom på mobilen, och så visade hon mig bilden. Har du sett det här, Ruben? Och jag sa, skicka bilden till mig. Och det här är bilden som kom. Vad ser du i den här bilden? Jag ska se om jag kan flytta på mig. Den här grejen är i vägen, va? Ser du bilden? Vad ser du för något då? Det är så mycket man kan se i den här bilden. Så otroligt mycket. Hur många gånger, jag tror inte den är ny, den där skylten. Och hur många gånger har jag inte gått förbi den här ute? Hur många gånger har jag inte parkerat strax efter skylten? Hur många gånger har jag tittat på den? Och jag har inte sett det här. Tack till den som skickade bilden. Jag vet inte, jag kan liksom bara hämta så här mängder med grejer ur den här bilden. Va? Räddningsväg. Här är en upplysning om att det finns en räddningsväg. Och du ska inte stanna ens här. Det är liksom inte förbjuden parkering, utan det är liksom ett steg till. Du får inte stanna ens, utan du ska till räddningsvägen. Och lite längre bort så är det korset som hänger utanför byggnaden här. Och det är Jesus som är räddningsvägen. Men jag spinner lite vidare. För bakom det här korset, eller innanför det här korset, så finns det en mängd olika människor som Gud har valt att använda för att förmedla räddningsvägen till Ludvika. Gud har valt att använda dig och mig till att förmedla räddningsvägen till den platsen där du bor, till den skolan där du pluggar på den arbetsplatsen där du jobbar, till dina grannar, till de människorna du möter, till... Hela den listan av människor som, som du möter på olika sätt. Och kanske är det så, jag vet inte, men kanske är det så att du är den enda på Jesus troende människan som din arbetskamrat möter. Kanske är det så. Jag vet inte. Det här är en profetisk bild, skulle jag vilja säga. När jag såg den här bilden så bara... Wow, Gud, vad vill du säga med det här? Tala. Tala till oss som församling. Tala till oss som ditt folk. Tala till Korskyrkan. Och alla vi lever ju på någonting som vi skulle kalla till för frontlinjen. Där vi någonstans, där du vandrar i ljuset med Guds ljus, så möter du människor som inte har kunskapen om Jesus. Så där är en frontlinje som handlar om liv och död. Och var är din frontlinje? Jag skulle vilja att du funderar lite grann. Vilka är det du möter i din vardag? Vilka är det du möter i din vardag? Och hur kan du med ditt liv, med ditt vittnesbörd, med den du är, kunna ge evangelium till de människorna du möter? Jag pratade med en besökare ganska nyligen här i kyrkan och jag försökte berätta om vad som händer här och vad vi gör här. Och när jag hade berättat klart så säger den här personen så här: ah, okej, okay. Så allt görs här. Var motfrågan. Och det tog tag i mig. Allt görs här. John Brandström, som jag nämnde innan, en predikant som är hemma hos Herren idag. Fantastisk människa, mosaikpredikant. Otroligt profetisk. Men han berättade en gång, han bodde... Jag vet inte vilken av öarna i Göteborg han bodde på. Han berättade en gång att han spelade med gubbarna på öarna. Han spelade fotboll. Och när träningen var slut så skyndade han sig och duschade. Och sen drog han iväg för att vara bönemöte i kyrkan. Och där ligger han på knä i den där kyrkan på vilken ö den nu var. Och så bad han: gode Gud, jag ber dig för mina spelkamrater och jag ber dig för bla bla bla. Och så hade han en lång bönelista och mitt i bönen så bara hör han Gud säga till honom: John, vad gör du här? Och han bara: jag ber ju. Varför sitter inte du i omklädningsrummet med gubbarna? Men Ruben, ska inte du säga att vi alltid ska gå i kyrkan, du som är pastor? Vi behöver vara församling tillsammans. Men vi behöver umgås med människor. Ni är ju människor också, men vi behöver... liksom, vi är kallade, du är kallad från världen in i Guds ljus. Men du är sänd tillbaka till världen. Ja, men jag kan ingenting, jag kan inte säga något och jag kan inte... vad mycket Gud har lagt ner i ditt hjärta. Tänk vad mycket Gud har lagt ner i ditt hjärta. Ha? Du kan ju börja med, om du tycker det är svårt, jag vet inte vad jag ska göra. Ta där hemma och sätt en post-it-lapp eller någonting på din badrumsspegel och så skriver du där... namnet på din, vad det nu är för någonting, kollegan som du möter i lärarrummet. Eller din kamrat i kontorslandskapet. Eller din anställd, eller din chef, eller din granne, eller vem det nu är, den du möter dagligdags. Och så bara sätter du upp namnet på honom eller henne. Och så när du står där och borstar tänderna, så hjälp mig nu, så ber du för den här personen. Vad ber Gud, hur kan jag få vara en kanal för ditt rike, för till välsignelse för den här människan? Ge mig öppningar. Ge mig öppningar, ge mig nycklar till att vara ett ljus och vara salt och vara någon som kan förmedla ditt liv. Eller kanske är det så att du äter på samma matställe varje dag eller vecka, eller går till samma fik. Börja be för just den där som serverar, som står där och portionerar, eller om det är kassörskan eller den som sitter vid kassan på den affären där du handlar i, om det är din granne. Börja be för den och be om, Gud, låt mig få förmedla ditt rike. Jesus, du kommer tillbaka snart. Och kristen tro, kristet liv handlar inte om att, japp, nu har jag min tågbiljett till himlen och nu är jag safe, så nu så skiter jag i alla andra. Eller struntar i alla andra. Utan kristet liv, det är att du och jag är kallare till att vara ljus och salt. Vi är Kristus brev, står det. Skrivna av Gud och lästa av människor. Så det finns egentligen inget sätt att undkomma slutsatsen att vi lever på lånad tid. Tidens tecken är över oss. Det ropar på vår uppmärksamhet. En del av oss längtar till himlen. Andra längtar till Jesu återkomst. Han får komma snart. Andra tänker, nej, jag måste hinna med det och det och det och det och det. Men Jesus kommer tillbaka. Och han kommer som frälsare och han kommer även som domare. Och din och min uppgift, det är att förmedla evangelium på det sättet du och jag kan. När det här sker, stod det i Lukas, lyft upp era huvuden, sträck på er, förlossningen är nära. Att Jesus kommer tillbaka är ingenting du behöver vara rädd för. Men du och jag vill ju att så många som möjligt också ska vara bergade, som det så vackert heter. Att få lära känna Jesus. Få möta honom. Danne sa innan, när vi började sjunga, att du har hört om vittnesbörd och människor som har, eller du har lyssnat på det senaste dagarna, människor som har fått möta Jesus och deras liv blir förvandlade därför att Jesus är den som ger liv. Och är det så att du är här idag och känner sig, men Ruben, jag är inte riktigt redo, så kan du ge ditt liv till Jesus. Bara säga, Jesus, jag behöver dig. Kom in i mitt liv. Förlåt min synd och ta emot mig som jag är. Förvandla mig. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Herre för att du är vårt levande hopp. Tack Jesus för att du har dött för oss. Du har uppstått för oss. Och tack Herre för att du har gjort allt för varenda människa på den här jorden. Och världen behöver höra och förstå evangelium, ditt budskap. Glädjens budskap om att upprättelse och räddning och frälsning finns i dig, Jesus Kristus. Och Herre, jag ber att den här bilden om räddningsväg ska få etsa sig fast i våra liv. Och Herre, jag ber att du ska visa oss och hjälpa oss, Herre, i vår vardag. På vilket sätt som vi kan förmedla ditt evangelium, ditt budskap för människor. Genom ett ord, en handling, en gest, en mening, ett tilltal, en omsorg. Och Herre, vi är alla bräckliga, vi är alla sköra, vi är alla på ett eller annat sätt så känner vi oss liksom att inte vi räcker till. Men Herre, jag tackar dig för att du har valt att använda din församling som din kropp här på jorden. Som dina fötter, dina händer, dina ögon, din mun. Och Herre, jag ber, använd oss. Använd oss, Herre. Hjälp oss att inte vara liksom inlåsta under fyra väggar, utan hjälp din församling att vara ute bland folk. Jesus. Heligande, kom du och berör våra hjärtan. Kom du och tala in i våra hjärtan just nu. Vi ska lovsjunga tillsammans och Danne kommer börja med en sång här i alla fall som heter Levande hopp. Och vi kan väl göra så att vi står tillsammans. Ska vi göra det? Jag skulle vilja att du dels lyssnar till den här texten, men att du får vara i bön inför Gud. Sjung med givetvis, men att du samtidigt får säga: Herre, här är jag. Herre, använd mig. Även om inte du vet på vilket sätt som Gud skulle kunna använda dig, även om inte du kan säga, ja men det här ska jag göra, det här ska jag göra, så kan du kan välja att ta små steg. Och bara säga: Herre, jag vet inte, men använd mig. Jag slutar aldrig att förundras över dem som Jesus valde till sina lärjungar. Så konstiga människor, jag på att säga. Det var Zelot och skatteindrivare och människor som missuppfattade honom helt och hållet. Men de här misslyckade lärjungarna får vi möta sen i apostlagärningarna. Fulla av liv och kraft och courage. Och där de får dela livet med människor. Och vi får se församlingen växa. Är det så att du skulle känna idag här liksom att ja, men be för mig, jag skulle vilja att du ber för mig. Så du kan söka dig fram här så ber jag eller någon annan tillsammans med dig. Och så får vi tillsammans utmanas på det här området. I Jesu namn.